Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Hard Nerd Café, avsnitt 6, varför vi älskar rollspel. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan!
Hej, rollspel, har du spelat det någon gång?
Nej, faktiskt aldrig. Eller jo,
det har du ju.
Ja, jag vet, jag ljög, förlåt.
Ja, då tänkte jag att vi först skulle försöka förklara vad vi menar med rollspel så att ingen tror att vi menar någonting annat än det vi menar.
Jag höll på att säga att det är väldigt opassande där. Men det gör jag inte, för jag har faktiskt rutin på mig själv nu när vi pratar.
Ja, jag försöker hålla mig till de här ratingarna vi har satt på iTunes om hur oanständiga vi är. Och det här är ju en snäll podcast.
Ja, ah, okej. Okay. Snäll podcast. Då tar jag på mig snäll filter.
Bra. Har du ett sånt?
Just nu har jag det. Vi säger det i alla fall.
Ja, vad bra. Jo, rollspel är alltså... Vad ska man säga? Man har en spelledare, man har ett antal spelare och man gör en gemensam teater på något sätt. Alltså man, spelledaren berättar vad som händer och spelarna får reagera på det. Mm. Lite som när man lekte cowboys indianer när man var liten. Men spelledaren har absolut makt och det är hans uppgift att göra det här till en bra upplevelse för alla. Och till hjälp har man ofta någon slags regelsystem då som gör det lättare att veta... Ja, vem är starkast? Vad händer när man slår folk med en yxa och sånt där?
Mm. Och det finns ju en rad olika typer av rollspel som alla sina specifika regelsystem. Vissa är väldigt, väldigt enkla och vissa är så otroligt svåra att man bara tittar på regelsystemet och sen inte orkar spela längre.
Ja, så är det definitivt. Och det kan givetvis finnas hur många olika genrer som helst på rollspel. Lika många genrer som för romaner och filmer. Och ja, idag tänkte vi prata lite om våra upplevelser av rollspel och ja, lite allmänt om företeelser. Men hoppas att ni förstår ungefär vad det är för någonting. Mm. Hur började du spela rollspel?
Ja, jag har två punkter i livet kan jag säga där jag upptäckte rollspel.
Mm.
Och den första var när jag var ungefär 19 år.
Okay.
Då var det så att min dåvarande pojkvän och hans... kamrater ofta satt hemma hos oss och spelade rollspel. Och han åkte iväg och spelade rollspel. Och här skulle detta utvecklas till en väldigt klyscha med att jag också hakade på och sen så spelade jag med kompisarna och så hittade jag in i rollspelshobben på det viset.
Det är nog en vanlig väg in för många.
Ja, men så blev det faktiskt inte.
Nähä?
Nej, för att rollspel tyckte han var väldigt mycket hans grej med sina kompisar och han tyckte att det skulle vara han själv, vilket jag respekterade. Men det här var ju väldigt svårt för mig eftersom jag redan då hade hittat till det som kallas för levande rollspel, alltså live. Och var väldigt fast i det här med fantasy, science fiction och just improvisationsteater. Och tyckte att det här med rollspel verkar ju jätteroligt, jag vill också. Men den enda jag kände som spelade rollspel var min dåvarande pojkvän och hans kompisar. Och även fast hans kompisar gärna ville ha med mig, så ville inte han ha med mig, och då fick jag ju respektera det.
Vad tråkigt, alltså jag kommer ihåg hur vi, våran spelgrupp, vi var ju desperata efter att ha tjejer med. Om det var någon tjej som ville ha med så fick hon absolut vara med.
Ja, jag tyckte lite redan att det borde vara så också. Sen också att jag redan, jag kände ju till allt med fantasy science fiction. De spelade väldigt mycket fantasy science fiction rollspel. Tyckte jag att jag kan ju vara med här. Men det bidde inte så. Istället så var det så att jag fick vara med och hjälpa hans kompis som skrev rollspelen att skriva lite scenarion på den här nivån, att han frågade Anna, vad tycker du om det här scenariot? Kan jag göra så här? Och jag fick input och svarade ofta ja, jo, fast du kan göra så här istället så blir det mycket bättre.
Åh.
Mm. Så jag blev lite indragen i rollspel som en passiv part då. Men sedan när jag var, nu ska vi se här, 25 tror jag, så började jag spela rollspel med en helt ny grupp vänner.
Okej.
Ja, då hade jag tagit slut med min dåvarande pojkvän. Och jag hade hittat nya vänner i Göteborg som alla var väldigt nördiga och lajvade varannan fredag och spelade brädspel jämt, och som då frågade mig, vill du vara med i vår rollspelsgrupp? Vi ska spela Dungeons and Dragons 4th edition.
Underbart.
Ja, och någonstans där så blev jag ju totalt fast, och sen var det ju kört för mig.
Ja, roligt.
Mm. När uppte du rollspel?
Ja, jag ska försöka fundera på något sätt att hålla det kort, men det kommer nog inte gå, så det kommer bli väldigt långrandigt. Men det är det vi gör här. Yes, vi har inga bestämda längder på den här podden. Vi bara kör.
Vi får prata hur mycket vi vill.
Ja, jag var 14 år och min kompis kom hem från en semester där två 20-åringar hade tvingat honom att spela rollspel. Fortfarande pappersrollspel, det är ingenting konstigt. Och han var helt extatisk. Thomas heter han. Hej Thomas. Och han tyckte, det här måste vi göra. Jag bara, va? Vad är det? Och så började vi spela på rasterna i skolan. Liksom helt utan tärningar. Han bara berättade saker för mig så fick jag reagera på dem. Och så tyckte jag, okej, jag fattar lite hur det här är. Så nu provar vi att spela på riktigt. Problemet var att han hade absolut ingen koll. Det här var RuneQuest 2nd edition från Chaosium. Och ingen hade någon aning. Vi är dåliga på engelska också, så att vi hade verkligen ingen aning om vad vi gjorde. Och han var helt övertygad om att det rätta sättet att spela rollspel, det var att en person var spelledare och en person var spelare. Och sen när dagen slutade så bytte man.
Okej.
Så att när rollpersonen somnade så blev den andra spelledare och så spelade den andra en dag.
Ja, så det går ju att göra så om man bara är två, men det känns väldigt konstigt.
Ja, men det gick så långt och han var ju den enda som visste någonting. Vi fick inte titta i regelboken ens. Så att när vi sen blev fyra spelare, då körde vi fortfarande så. Så två personer var åskådare, en person var spelare och en person var spelledare.
Va?
Ja, det höll ju inte så länge kan jag säga.
Nej, vad är det för mening med att ha en rollspelsgrupp om två bara sitter och tittar på?
Utan folk blev ju intresserade. Det var ganska många som blev intresserade i bekantskapskretsen. Så någon sprang och köpte sitt eget rollspel och köpte en LARP. Det som senare blev Sagan om ringen. Och höll ett ordentligt spelmöte med sex spelare. Och det han inte hade räknat med var hur mycket jobb det var att hantera sex spelare samtidigt. Så han blev helt förstörd av det där.
Mm.
Men sen tog det ordentlig fart. Jag tror inte jag tillbringade många fredagar, lördagar eller söndagar mellan 14 och 21 med att göra annat än att spela rollspel. Och ganska snabbt upptäckte jag att jag var ju ganska bra som spelledare. Jag var ju kanske bäst som spelare, mycket bättre än spelare. Så att jag blev spelledare och ledde en massa enorma kampanjer. Och jag har kvar alla papper och man tittar på det här. Oj, hur mycket tid brände jag på det här.
Wow.
Så jag spelade jättemycket fram till år 21 och började på KTH. Och då hade jag inte riktigt tid. Men då blev jag erbjuden att var med och skriva Neotech för Neogames, deras första rollspel.
Oj!
Så då skrev jag det och speltestade det lite grann, och vi spelade några rollspel medan jag gick på KTH, men det var väldigt lite. Bland annat det fantastiska spelet Alma Mater, där man spelar en högstadieelev i en amerikansk skola och allting är fullständigt urspårat. Jag har skrivit ett antal rollspel, men Neotech är det enda som blev publicerat. Sen, ja, drev jag över till andra hobbies och så vidare, och nu händer det väldigt sällan. Men det hände i påskas, fick jag spela Cold and Dark, tror jag heter.
Åh, jag var inte med och spelade, men jag hörde så mycket om det sedan.
Ja, och det var så roligt och jag blev verkligen nytänd. Fast nu missar jag en viktig detalj. Jag håller på att korrumpera en ny generation. Min gudson, min dotter och min gudsons kompis har fått lida mycket. Och nu har jag även fostrat upp min gudson till att vara spelledare då. Så jag har spelat i några år faktiskt. Men det är lite för sällan så här, och de har inte samma uthållighet som man själv hade.
Nej, jag minns ju när jag och min spelgrupp spelade Dungeons and Dragons 4th Edition. Det var också en sån här långdragen kampanj. Vi höll på med den i nästan 5 år. Och jag tror inte att den avslutar, utan den bara...
Kampanjen avslutas aldrig.
Nej, den bara dog av. Men då spelade vi ju... Alltså vi kunde träffas klockan 12 på en lördag och sen spelade vi till 4-5 på morgonen.
Ja.
Och det var ju... Alltså de sista timmarna där var ju inte så mycket fokus. Det var att man sitter där och bara... Jag kan inte se vad det står på mitt papper. Vad är mina attack scores? Vad är mitt initiativ? För att man var så trött och hade druckit så mycket kaffe och energidryck, så mycket socker. Jag vet inte om min kropp skulle klara av det idag, men jag ser tillbaka på det med väldigt mycket nostalgi och saknar just de här evighetslånga spelpassen som man hade då.
Jag testade en variant en gång faktiskt när vi skulle köra hela helgen, så tyckte vi just det här med att folk måste hem och sova och det är jättejobbigt. Så att vi bestämde oss att bara köra från lördag morgon till söndag kväll.
Oj.
Och så såg jag till att stagea jättestora fighter som spelledare då. Och så utsåg jag någon till stridsspelledare. Och så kan spelleda striden. Men jag sov.
Men gud vad smart.
Ja, så fick jag då 2 timmars sömn på en jättestor strid. Och sen väckte de mig och sa, nu är alla monster döda. Bara okej, okay, då kör vi vidare.
Men hur mådde ni på söndag kväll, om jag får fråga?
Vi mådde jättedåligt. Plus att vi filmade hela händelsen. Så att det finns en del jätteroliga klipp. Bland annat så här, typ på förmiddagen på söndagen så intervjuade alla om deras karaktärer.
Mm.
Och sen klippte jag in helt andra frågor. Så det är så här, ja, hur gammal är du? Så här, ja, jag är 170 år.
Men Dan, ja,
vad har du för hobbys? Jag gillar att stå längst fram där man kan slå ihjäl folk. Men jag tror inte jag får publicera de filmerna tyvärr. De blev lite stötta spelarna.
Jag kan förstå det på ett sätt. Men andra tycker det är fantastiskt roligt, för att det är en av de sakerna jag tycker är svårast just när man spelar rollspel. Jag försöker förklara för någon som inte spelar rollspel vilken otrolig saga det är man är med och bygger och spelar i. Och vad det här, vilken otrolig gemenskap det blir i en spel. På exalterad man blir för 2 timmar när man bara, nu är vi framme vid den här punkten där vi faktiskt ska klara av det här monster eller lösa det här pusslet. Nu gäller det att vi verkligen är med. Den känslan är så svår att berätta för någon annan, så att filma ett rollspelspass är ju en utmärkt idé.
Ja, jag tror ju att anledningen att överhuvudtaget ta till sig skönlitterärt material är att låtas uppslukas av den och vara i en annan värld, och det gäller ju film och böcker och allting. Men aldrig är upplevelsen så intensiv som den är i rollspel. Jag skulle nästan säga att den är större i rollspel än i live också. För där påminns man ju hela tiden om sina egna fysiska begränsningar. Men i ett rollspel, ett riktigt bra rollspel med en bra spelare, då försvinner man in i det så totalt tillsammans. Det blir en slags kollektiv illusion som är helt fantastisk.
Men jag håller med dig i allt du säger. Och då älskar jag ändå live och hur intensiva upplevelser jag kan ha på live. Men det är ju fortfarande i grund och botten jag som springer runt i min egen kropp. Och jag i min egen kropp kan inte göra volter. Jag är inte jättebra på att slåss med svärd. Jag är bättre på båge. Och jag kan inte dyrka upp ett pussel med ena handen bakbunden och mitt lockpick-sätt i ena handen. Det kan jag bara göra i rollspel. Det är för mig den ultimata formen att jag kan göra precis vad jag vill utan några begränsningar. Och det är helt fantastiskt.
Ja, det är fullständigt otroligt. Vi ska nog inte prata mer om, vi kan prata mer om skillnaderna med live när vi har pratat om live, för vi kommer givetvis göra ett live-avsnitt.
Yay!
Det är ju två ganska lika upplevelser men ändå väldigt olika.
Mm. Men jag vill bara, jag kom på en sak faktiskt.
Ja.
Att det inte alls var så att jag gjorde ett uppehåll från det att min dåvarande pojkvän började spela rollspel tills att jag var 25.
Okej. Okay.
Jag missade ett tillfälle. Det var jag var på ett skrivarläger, eller som sagt kulturläger, ute i Åsa i Halland.
Okay.
Och det var ett läger som riktade sig mot folk som tycker om att skriva, måla och spela musik och sjunga. Och det var deltagare från både Sverige, Island, Danmark och Färöarna. Så det var ett rätt stort läger.
Och hur mycket folk var det?
Ja, vi var kanske 50 stycken.
Wow, det låter jätteroligt.
Ja, det var fantastiskt roligt. Det är fortfarande något av det roligaste jag har gjort. De höll mycket sådana småläger nere i Halland förra året, men det här var det första stora internationella. Och då bodde vi ju där på den här kursgården. Och jag menar att sent en natt sitter jag och några kompisar, både svenska och isländska och färöingar, och pratar lite grann. Var på en av tjejerna då, vi var alla tjejer som var där för killarna satt någon annanstans. Som det blir när man är, ja, väldigt ung. Ja. Men då sa en av tjejerna, ska vi spela lite vampyrrollspel?
Hohoho.
Och vi andra bara tittar på henne och bara, va? Vad innebär det? Och jag som hade lite koll tyckte, ja, alltså det hade varit kul. Men tar inte det jättelång tid? Varpå hon säger, nej, jag har faktiskt ett färdigt scenario. Jag har färdiga karaktärer ni kan använda. Och det tar kanske, ja, 3-4 timmar.
Det är ju perfekt, det är ju exakt den metoden som används på spelkonvent. Så att man får färdiggjorda gubbar och det finns ett färdigt scenario, så bara köra.
Ja, och det som var roligt här var att vi hade en tid vi skulle vara i säng. Och precis när vi hade bestämt att nu går vi och spelar, så skulle alla gå till sina rum och vi skulle gå och lägga oss. Då fick vi inte vara uppe. Och då var vi så här, jaha, men hur ska vi göra det här nu då? För imorgon har vi ju andra aktiviteter och det är ju nu vi vill spela. Men då kom vi på att vid mitt fönster, där jag och två andra tjejer sov, så fanns det en liten, precis under fönstret, vi bodde på andra våningen, så fanns det en liten bod med ett rätt bra tak.
Ja.
Och det taket nådde de andra tjejerna också från sina fönster. Så då så sa vi det liksom när vi precis stod bort sen, att bara, men klockan 10:30, då har ju de gått och lagt sig, det är en timme från, då möts vi ute på taket liksom.
Vilket äventyr.
Ja, så väntade vi liksom till alla gått och lagt sig. Sen så kröp ut den här fönstret och satt på taket där. Och det var fantastiskt, för det var fullmåne. Kursgården låg vid havet. Så att vi hade liksom utsikt över en stor äng. Och sen så var det brandstupande ner mot havet där vågorna slog in. Det var stjärnklart och en rätt varm natt i augusti. Så satt vi där i våra pyjamas här, insvepta i filtar och med massa godis, och satt och spelade rollspel halva natten. Vi var väldigt tysta för ingen skulle höra oss, och det var så fantastiskt kul.
Oj, det låter helt magiskt.
Ja, och jag tror det var där jag var så här att okej, rollspel, får jag chansen en gång i framtiden ska jag prova det. Så när då Dungeons & Dragons-kampanjen 4th Edition kom upp, så tyckte jag, ja, nu kör vi. För jag mindes hur kul det var att sitta på det där taket.
Oj, ja, vilken grej.
Ja, och förlåt kära kursledare och arrangörer om ni lyssnar på det här, men jag tänker mig att det var så många år sedan, så att ni kan överseende med det.
Ja, oh, det kan de nog.
Ja, det hoppas jag. Jag ser det som en, det var ju liksom, rollspel är också kultur, eller hur?
Ja, definitivt.
Ja, så det var bara en annan del av kulturen vi utforskade på det här kulturläget. Vi säger så.
Ja, vad brukar du spela för typ av karaktär i rollspel då? Alltså ens person i rollspel kallar man för lite allt möjligt. Rollperson, karaktär, gubbe, och vi kommer nog använda alla termer här.
Mm. Ja, jag har spelat rätt mycket olika. Men på min Dungeons & Dragons-kampanj så spelade jag en cleric, alltså ungefär präst slash healer.
Ja.
Jag har spelat ranger med vapen, främst vapen bågskytt. Jag har spelat, ja, ranger har spelat flera gånger faktiskt. Det spelar faktiskt nog nästan mest när jag tänker efter. Så att, och det beror ju mycket på att jag i verkligt livet tycker väldigt bra om båge, och på att en av mina största barndomsidoler var Robin Hood.
Mm.
Jag tycker det är kul att skjuta med båge, men jag tycker också det är bra att ha närstridsvapen, för man vet aldrig när man står inför en fiende som inte pilar biter mot.
Nej, så kan det ju bli.
Mm. Men det är lite intressant för att min första karaktär jag spelade var kvinna. Och det kommer sig självklart för det var min första karaktär då, min cleric i Dungeons & Dragons. Min första karaktär. Jag visste inte riktigt vad jag skulle spela eller hur jag skulle spela. Så jag valde ju en kvinna som jag själv identifierar mig som kvinna. Men sedan har det blivit ungefär att jag hälften av gångerna väljer att spela kvinna och hälften av gångerna väljer att spela man.
Mm. Ja, det har jag också. Jag har också bytt kön i rollspel. Och det tycker jag är, det är en till sak att utforska.
Mm. Och det tycker jag är någonting av det roligaste just med rollspel, att jag kan välja att spela en man, jag kan välja att spela en helt annan ålder. Och just med för typ av karaktär spelar, skulle jag säga att idag tycker jag om att spela en ung man, gärna i 20-årsåldern ish. Mm. Ser väldigt, om jag får välja, om jag väljer utseende så ser de väldigt så här anime, lika ut liksom, med långt vitt hår eller kort vitt hår och väldigt så här smal och spinkiga, som kör båge och svärd. Och jag gör det mycket för jag tycker om att spela en helt annan roll än vad jag är i verkligheten. Men jag tycker fortfarande väldigt mycket om att de har båge och svärd och gärna lite, lite outcast på något sätt. Antingen väldigt grumpy och tjurig och svår att ha att göra med rent socialt, eller lite så här överentusiastiska och bara så här: ja, vi går och dräper draken nu! Och alla andra bara, nej, seriöst, vi kan inte gå och ta oss an draken, det är dumt, och jag har typ redan sprungit iväg bort i grottan och börjat kasta sten på den.
Perfekt, spelledarens favorit, någonting händer.
Lite så, just för att jag vet inte, det är kul, det är så annorlunda från hur jag själv är, både grumpy och jätte spontan och jätte överentusiastisk. Så det känns liksom, det känns kul att få göra det i ett rollspel också, en som säger, för att det händer lite saker.
Det slår mig nu när du beskriver det att vi ju faktiskt inte har spelat rollspel tillsammans. Så det måste vi göra någonting åt på nästa Gotcon.
Ja, alltså gud, jag har varit helt övertygad om att vi har gjort det, men det har vi faktiskt inte gjort.
Nej.
Vi har liveat ihop, vi har spelat kortspel ihop, vi har spelat brädspel ihop, vi har
poddat alltså, ihop.
Vi har poddat ihop, men vi har inte spelat rollspel. Vad är detta, Dan?
Det ska vi göra.
Mm. Men då är jag ju ännu mer nyfiken på vilken typ av karaktär som du brukar tycka om att spela.
Jag har ju varit mest spelledare då, och när det var som värst så var det nog 90% av alla spelmöten. Så jag har ju inte spelat jättemycket, men jag har ju ändå karaktärer jag minns väldigt väl.
Mm.
Och, men ofta är de som, det ska ju vara lite långa kampanjer för att man ska fästa sig vid karaktären. Och ofta har det blivit enstaka spelmöten, eller kanske 3-4 spelmöten långa kampanjer, och då har man ju ingen jättestor attachment till sin karaktär. Jag tror jag hade någon warlock så här som sprang kring, kunde slåss och kasta spel så här. Men när jag tänker på min mesta rollspelskaraktär som jag spelade mest, så blir jag nog väldigt ofta, jag gillar att ta ansvar och styra upp saker, så jag blir ofta den här näst största fighten som står längst fram och ja, fattar en massa beslut och ja, försöker hålla ordning på folk och sådär. Så här, ordningsmannen blir jag lite grann.
Ja, ordningsmannen och ledaren låter det väldigt mycket som.
Men sen har jag ansträngt mig då för att experimentera också, så att jag har varit väldigt förtjust i kampanjer där jag har fått väldigt mycket ansvar även över så här, ja, folk och NPCs och sådär. Men jag har försökt utforska, och en karaktär jag kommer ihåg speciellt väl, som jag tyvärr fick spela alldeles för lite, var i det fantastiska spelet Powers and Perils, som jag var otroligt svag för, som jag tyckte var ett fulländat rollspel. Det är otroligt obskyrt. Och där spelade jag en liten elva. Som var en tjej. Och så fanns det då en utseendeskala på 1-100. Och hon var snygg 176.
Vänta, hon var över skalan.
Ja, skalan gällde ju för människor då, men hon var så himla söt.
Åh.
Och bland annat lyckades jag döda en jätte genom att krypa in i hans örongång.
Åh gud, som en tusenfoting, nej!
Ja, och sen gå lös på honom med min fantastiska kniv. Och han kunde inte göra så mycket åt det, för han var distraherad och annat.
Nej men gud, vad hemskt.
Väldigt så här, låter som en saga riktigt. Det var ingen lång kampanj då. Sen var det ju så att vi insåg ganska fort att superhjälterollspel var en fantastiskt bra genre. För att i superhjälterollspel så förstärks allt det här med att man är en exceptionell person, man kan göra exceptionella saker och det är så långt från live man kan komma. Så vi spelade väldigt mycket superhjälterollspel, för där händer det ju helt fantastiska saker. Men där var jag aldrig spelare, utan alltid spelledare.
Okej. Nej, då får vi passa på till nästa Gotcon att verkligen spela tillsammans. Och du får inte vara spelledare då.
Nej, det ska jag se till att inte vara.
Men du Daniel, jag blir lite nyfiken på, för att jag pratar ju väldigt mycket om att mina karaktärer tycker om att skjuta med båg och sånt där. Vad var ditt så kallade weapon of choice när du hade sådana karaktärer?
Definitivt svärd och sköld.
Svärd och sköld, varför? Ja,
svärd och sköld, som man kunde stå långt fram och se vad som händer.
Ja, det är logiskt. Står man i främsta linjen så är det bra med en sköld.
Ja, så kunde jag glida in på ranger ibland så här, men jag hade alltid svärd och skölden då. Eller möjligtvis tvåhandsvärd, för att det var så coolt.
Alltså, när du berättar om att du tycker om att spela så här ledare och organisatör, och när vi tänker på att jag tycker om att spela oförutsägbara, lite urbald karaktär, så ser jag ett väldigt intressant rollspelspass framför oss.
Jag tror det kan bli intressant, ja.
Du bara, vi ska gå åt det här. Jag bara, look at there, a dragon! Woohoo!
Det kommer bli jättebra.
Vi kommer dö efter 2 minuter, eller hur?
Ja, förmodligen. Eller du kommer att dö, och sen kommer jag rusa efter och dö.
Ja, det kommer vara bra.
Men vilka genres av rollspel gillar du bäst då?
Oh, jag har ju provat en hel del. Jag har provat då alltså ren fantasy. Jag har provat apokalypsscenarion. Jag har provat lite... Jag har provat vampire. Jag har provat något sci-fi, väldigt kort scenario som jag inte riktigt minns namnet på nu. Men oh, jag är ju väldigt förtjust i fantasy faktiskt.
Ja, det kan jag bara hålla med om. Jag tycker att alla moderna settings gör just det här att striden i fantasy är nära och personlig. Det gör det mycket mer dramatiskare än att spela Revised Recon, som handlar om Vietnamkriget.
Oj.
Och det var ju inte trevligt liksom. Man låg där i sin skyttegrav och liksom, du kanske ser någonting, så jag skjuter på det.
Åh, vad jobbigt det låter.
Ja, det var jättetraumatiskt.
Nej, men jag känner ju så här att det finns ju fantastiska apokalypsscenarion som har med skräck och zombies att göra. Jag kan inte spela den typen av scenarion som jag är så otroligt rädd för, både zombies och allt som har med skräck att göra. Jag flippar ur totalt. Jag sitter i en hög och bara typ så här, det är bara på låtsas och håller för öronen och vaggar fram och tillbaka.
Åh.
Ja.
Så hade du inte gillat det där vi spelade på Gotcon igår?
Nej, jag kände det efter jag hörde alla berättelserna om blodiga väggar och saker och nej, ja. nej. Usch. Men baserat på det så tror jag nog att det drar mig till fantasy ännu mer, för att fantasy för mig, oavsett om det är Dungeons and Dragons eller One Ring eller ja, you name it, vilka andra rollspel, så är det för mig väldigt, det är skinande och vackert. Det är vackra kläder, det är coola vapen, det finns andra raser, ofta i form av alver, orcher, eorlings, björlingar och allting möjligt. Och det gör att även ifall vi i de här scenarierna ibland stöter på då odöda och skelett och allt möjligt, så blir det väldigt roligt, för att jag kan få känna mig som en hjälte. Och jag känner mig inte så mycket som en hjälte när jag springer runt i en postapokalyptisk värld eller spelar sci-fi.
Nej, jag förstår precis vad du menar.
Jag vill liksom, när jag sitter och spelar och arbetar upp mig i varv och berättar om min karaktär, jag ser mig själv stå på den här bergstoppen och se ut över Middle Earth eller vad det nu är, befinner mig. Jag känner verkligen att, åh, jag är så episk just nu. Vad tycker du? Vad gillar du för typ av rollspel?
Jag är ju väldigt svag för superhjältegenren just. Och det jag tyckte var så bra med superhjältegenren, det var många saker som var bra med den, men en sak var att man kunde i princip ta ett äventyr från vilket spel som helst. För om man tittar på vad som händer i superhjälteserier så är det så här, åh nej, en tidsportal, vi hamnar i medeltiden. Så, här, så att det var väldigt flexibelt. Men sen kom ett spel som jag tyckte var liksom den ultimata idén. Men tyvärr var spelet i sig jättedåligt. Men idén var så bra så att jag måste nämna det här.
Mm.
Spelet heter Time Master och utspelar sig efter de stora tidskrigen på 6500-talet. Jag tror det spelar sig 7153 eller något sånt där.
Oj.
Efter Kristus. Och då var man en tidspolis som skulle bevara tiden. Och tiden var utsatt för en massa attacker från varelser från annan dimension, plus att det sprang omkring en massa drägg från de här tidskrigen i alla tidslinjer.
Oj, oj.
Och det innebar att man kunde råka ut för precis vilket scenario som helst. Alla scenarier till alla rollspel fungerade. Så det lät som en jättebra idé, men spelet i sig var så erbarmligt dåligt att det inte blev något bra ändå.
Var det regelsystemet som inte funkade?
Ja.
Eller Aida?
Ja, reglerna var riktigt kassa.
Alltså det är så synd när riktigt bra rollspelskampanjer som har en jättebra vision dras ned av ett regelsystem. Då vill jag bara typ åka till spelutvecklingen och bara skaka personen och bara, varför gjorde du så här?
Och jag är också väldigt fascinerad av siffror, så att jag störde mig på det något fruktansvärt. Jag tycker om ett bra regelsystem med mycket så här, små förbättringar och så här, och göra en massa beslut när man levlar och sånt där. Sånt gillar jag. Men för att svara på din fråga, så alla mina riktigt bra rollspelsupplevelser kommer från skräckspel.
Okej.
Det blir aldrig någon bra kampanj. Jo, jag har spelat bra kampanjer med skräckspel också. Och Call of Cthulhu sticker ju ut som ett otroligt bra skräckspel.
Mm, tentakler.
Ja, det är så fantastiskt bra tycker jag. Och det här totala, när man upplever samma illusion och det är skräck. Alltså, man blir så rädd. Mm. Och det gillar ju jag till skillnad från dig då. Så att, och ofta har jag spelat i så här skumma stugor ute på landet i en skog.
Åh gud.
Och så här, man liksom, nej, jag behöver nog inte gå ut och kissa än. Det verkar för läskigt.
Åh, vad hemskt.
Och även på konvent också, alltid varit bra upplevelser har varit skräckspel.
Mm.
Så vilket är ditt absoluta favoritrollspel?
Oj. Fundelt igen. Jag är ju väldigt svag för Dungeons and Dragons 4th Edition för att jag har så mycket minnen runt det. Det var ju min första.
Lättent.
Ja, det var min första långa rollspelskampanj. Men just nu håller vi på att spela en kampanj One Ring som utspelar sig i Sagan om ringen universumet.
Ja.
Utspelar sig.
Jag tror jag köpte som present till min gudson faktiskt.
Oh, det är bra.
Ja, han tyckte det verkade komplicerat.
Nej, det är jätteenkelt. Det är det,
nej,
som
jag
är
tyckte
så
verkligen inte att det verkade komplicerat just.
Nej, för det är jättebra. Och det utspelar sig ju några år efter Femhäradsslaget. Och man är i Mörkmården.
Ja.
Och man får välja mellan att spela då dvärgar, alver, eorlingar, björlingar, you name it. De rasen som finns i Mörkmården. Och det tycker jag är väldigt roligt för att det är en väldigt, det är en ny värld att spela i. Det är en välkänd värld som man känner igen från The Hobbit och Lord of the Rings. Men det är i det här lilla tidskapet som vi inte vet så mycket om. Och för mig så gör det väldigt mycket. Det får man känna att vi bygger en helt ny historia som inte kommer att inverkas av massa saker som har hänt i böckerna.
Intressant val, för i de gamla MERP-böckerna som Ice gjorde,
mm,
så var det ju nästan alltid år 1640 i tredje åldern, det vill säga 1400 år innan Sagan om ringen.
Nej.
Så det var lite rikare värld, det var inte lika mörk. Det såg jag när jag läste i One Ring att det var ju mycket, mycket mörkare.
Det här är mycket, mycket mörkare. Det är ju, alltså det är inte en lätt värld att leva i, att ta sig fram i. Och spelledaren sa verkligen att gör den här dumt nu så kommer ni att dö. Så tänk efter. Vilket inte är någon hjälp när jag spelar min sedvanliga hjältekaraktär som tycker vi följer stigen. Alla bara, vilken stig? Jag bara, stigen in i Mörkmården mot äventyret. Rullar övertalningslag. Alla bara, det låter som en jättebra idé. Spelledaren bara, åh gud, nej. Så jag får nog säga att det spelet är fantastiskt. Tvärt emot vad jag sa alldeles nyss med att jag inte tycker om skräck, så är jag väldigt förtjust i drakar och demoner, då främst Trudvagn.
Ja, Drakar och demoner.
Ja, och där ska jag säga att jag älskar den här mörka, lite gritty story Trudvang, för att den är uppblandad med nordisk och finsk mytologi. Det gör den otroligt fascinerande för mig. Däremot finns det saker i regelsystemet med Drakar och demoner som jag hatar djupt och innerligt.
Något exempel?
Åh gud ja, var ska jag börja?
Vi tar ett exempel.
Nej, men det var så här, jag spelade, när vi spelade Trudvang sist så spelade jag en kvinna som var ranger. Hennes huvudvapen var båge och hon var mycket ute i skogen. Så jag hade gjort så här att, ja men jag sitter och utrustar mig. Jag har ett lägerpaket som innehåller de här sakerna. Ja. Jag har också ett paket med örter, jag har ett annat paket liksom. Jag vet inte hur de såg ut, men jag kunde bära det i alla fall, jag var stark. Sedan så är vi inne i, ja, vi är inne i den här jävla Trudvangsskiten. Allting är jobbigt. Det kommer upp skelett ur marken.
Usch.
Jag slår jättebra. Jag bara, men jag skjuter. Och spelaren bara, ja, du kan ju skjuta hur mycket du vill, men där är skelett. Det går rakt igenom. Jag bara, crap.
Asch.
Och jag har inte, jag la ju alla mina pengar på att laga min rustning och utrustning. Så alltså, jag har inte köpt något närstidsvapen. Jag har en kort liten dolk.
Oj.
Varpå jag inser att det här kommer ju inte gå bra. Men då kommer jag på, i mitt lägerpaket har jag en spade.
Perfekt.
Ja, så jag bara, ja, men jag lägger min, jag bara, så jag säger, jag lägger min handling på att backa bakom linjen där de andra står och slåss med svärd och sköld och allt möjligt. Jag backar och sedan så tar jag och letar fram med min spade ur lägerpaketet och använder det som närstidsvapen.
Ja.
Och spelaren bara, ja det borde gå bra, det borde räknas som klubba. Men du får lägga, du måste slås innan så du hittar den. Och jag bara, vänta nu här, vad sa du för någonting?
Något stort paket.
Ja, och jag bara, men alltså vänta nu, det är inte så att jag letar efter ett litet paket med örter. Jag ska inte skilja kummin från timjan. Jag ska få tag i min stora spade som förmodligen hänger på tvärsen över min rygg. För att det är en spade, det är inte en modern spade med hopförbarskaft. Det här är en stor jävla spade.
Okay.
Jag kommer hitta spaden, för jag är inte blind. Jag är rätt smart. Och spelaren bara, enligt regler så måste du fortsätta slå tills du hittar den. Jag bara, jag kände bara, jag kommer snart att ha ihjäl dig med en spade, herr spelledare.
Ja, det lät ju mer som att jag spelade den spelen, spelet.
Lite så. Men till slut lyckades jag verkligen, jag sa bara typ så här, paus, och sen höll jag en lång rant om hur jävla korkat systemet var, att spelaren var dum. Till spelaren bara, okej, fine, du hittar din jävla spade. Vad gör du? Jag bara, jag slår skelettet i ansiktet. Han bara, okej. Sen sa jag så här, jag tänker skriva ner allt jag har i mitt lägerpaket. Och det här har jag. Sen får du säga om det är svårt eller lätt att hitta. Men spaden kommer jag hitta. Han bara, okej, spaden kommer du hitta.
Ja.
Men det var då jag verkligen kände så här, vad är det här för någonting? Ah, jag hittar inte min spade. En som står mellan mig och de här skletten är min spade. Och jag måste leta efter den, för uppenbarligen min karaktär dum i huvudet.
Hur gick det för er? Ni klarar er.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi klarar oss. Sen så dog den kampanjen tyvärr.
Det är ju så kampanjer ofta slutar.
Ja, jag satt och filosoferade lite grann. Varför dör kampanjer så ofta?
Nej, det har väl att göra med att man är en grupp som alla måste vara där och så händer livet och så får man andra prioriteringar.
Nej, för jag tänker när jag var 25-24 där för, några, ja. För många, många år sedan. Då pluggade jag ju. Då pluggade också alla mina vänner, vilket gjorde att vi hade gott om tid på oss att att liksom hitta ett bra datum, att sätta oss ner och liksom skriva våra karaktärer. Tidsbristen var inte problem. Det som var ett problem för oss då var ju pengar.
Mm.
Och nu idag så har vi jobb och allting och, det som, och vi har pengar, men vi har aldrig tid för att vi jobbar helger, vi jobbar kvällar. Det är svårt att hitta en dag, som du säger, när alla kan. För att, jag menar, jag jobbar ofta vardagar, men ibland kvällar.
Mm.
Folk vill spela på helgerna. Jag är så alltid igen, helgerna är lite heliga för det är min fritid. Då måste vi spela på lördagar. Folk kan väl ställa på lördagar, folk vill spela fredagar. Jag är för trött för att spela på fredagar.
Ja, nej, men det är ju så det blir.
Mm. Men det känns som det är så väldigt ironiskt att en gång i tiden så var det pengar som var problemet som hindrade från att köpa rollspelsböcker. Och nu när man har alla pengar i världen att köpa de jävla rollspelsböckerna så har man inte tid att spela.
Nej, visst är det så. Jag måste fråga en fråga jag har tänkt på. Så här, det här finns ju aldrig någon beskrivning av reglerna. Men hur hanterade ni om någon inte kunde komma på ett spelmöte? Vad hände med den personens karaktär?
Ibland var karaktären... Vi sa att karaktären var med. Till exempel ifall vi var mitt ute i vildmarken och hade slagit läge förra gången och nu började där. Så här, karaktären är med men kommer inte vara aktiv i spel på grund av... någon anledning. Om det var vår magiker som inte var med, så vi, ja men magiken har sitter och undersöker den här stora boken ni hittade förra gången. Liksom och la all sin tid och kraft på det. Och om det till exempel var att det var då en ranger, så var rangern ute för att höra naturen kalla eller någonting. Men om det var till exempel när vi spelade One Ring och spelat som mest nu,
ja.
Då var det så att nej, men den här karaktären är inte med för den gick faktiskt hem och hälsade på sin familj. Är ett helt legitimt skäl.
Det låter bra.
Mm. Men ibland blir det ju problem när vi ska spela ett scenario och vi vet att vi hade behövt ta med våran stora fighter med sköld som är den så längst fram och tankar all skada. Men fighten är inte här.
Nej, och sen vill man ju för allt i världen undvika den situationen att ja, du var inte här, men din karaktär dog.
Ja, nej, men det har nog aldrig varit med om. Spelarna som jag har haft brukar vara väldigt snälla på att du kommer inte kunna få XP för det här äventyret, men du kommer inte kunna dö.
Mm. Ja, det låter ju rimligt.
Ja, hur har ni gjort?
Jag var ju länge då, när jag var tonåringen, anhängare av att så är man inte där så ligger ens karaktär i koma.
Oh!
Så att folk hamnade i koma, så var det så här upp till de andra att hålla dem i liv.
Okej, de kunde fortfarande bli attackerade och ta skada. Visst. Men Dan...
Jag var väldigt hänsynslös som spelare, så folk dog till höger och vänster. Och de andra spelarna i min grupp var ofta värre. Men det finns ju en naturlig tendens hos spelledare att vara för snälla. Men det gällde inte mig. Så nu de här tonåringarna spelar nu, de har ju blivit så här, hjälp! De har lärt sig.
Nej, men jag tror det finns att många spelare är väldigt, väldigt snälla just när det gäller så här, folk som inte är med.
Ja,
men
ibland då menar du också
även... döda folk.
Även för de som är med. Ja, nej, men det är en bra fråga. Just där du förlorar en karaktär är ju en sak som är nödvändig för att det ska bli dramatiskt. Men det är ju alltid tragiskt.
Mm. Oh, förresten, nu kom jag på en sak som hände min första karaktär. Min cleric i Dungeons & Dragons 4th Edition.
Ja.
Där missade jag 3 tillfällen något sånt där fånigt.
Ja.
För jag, det var en sommar där jag var på live väldigt mycket och ingen annan i gruppen var på live. Så jag sa, men kör ni! Liksom, vad är det värsta som kan hända min karaktär?
Uh-oh.
Problemet var det här. Innan vi bröt liksom för försommaren så hade vi råkat bränna ner en stad.
Oj.
Det var helt av misstag. Vi skulle rädda någon ur... Alltså vi skulle rädda... Nej, det var inte ett misstag. Våran tjuv skulle följa efter någon. Råkade ha ihjäl personen. Styckade upp den i bitar och stoppade ner den i en bag of holding.
Oj då.
Ja, det var, vi skällde lite grann på honom både in och off. Men det också var så att när han gjorde detta så välte han några oljelampor i den fattigaste kvarteren, vilket innebär att hela staden brann. Och ja. Det innebär också att biblioteket i staden brann. Och min cleric var följare av gudinnan Eowyn, som är liksom kunskapens gudinna och böckernas beskyddare. Och Eowyn tog inte detta så lätt på det. Tog inte så lätt på detta.
Nej.
Och även för att det inte var min karaktärs fel, så hade jag ju ändå gjort misstag att jag sprang från staden när den brann, vilket innebär att jag brast i mina plikter som prästinna. Vilket då innebär att när jag inte var där på speltillfällena, så tyckte spelet, så rullade spelet åt mig och såg vilka konsekvenser jag skulle få.
Oj.
Jag tror jag blev uppspikad på ett kors, piskad, torterad, ja, av de här onda som då hade liksom kommit efter oss. Och orsaken att det bara jag var för att spelet tyckte, ja, det är ett passande straff att din gudinna inte skyddar dig från det här, för du har faktiskt klantat dig. Så jag kom tillbaka och bara, vad händer? Och de bara, du har jättemycket posttraumatiskt stresssyndrom och trauma och allt möjligt, fast du minns inte varför. Jag bara, va?
Oj, men du levde i alla fall.
Jag levde, men jag fick lite så här konstiga ögonblick i under speltillfällena, för att off så sa ju spelaren, det här har hänt med din karaktär. In så mindes min karaktär detta, men hon kunde ibland få plötsliga minnesflashbacks av vad som hade hänt. Som till exempel kunde hända när jag stod och la en jättejobbig stor spel som skulle hela upp alla, och spelaren bara, du minns det här, du tappar fokus och du typ blixtar din kompis i ansiktet. Jag bara, hoppsan. Så jag hade lite så här, man kan säga lite madness, fast inte riktigt madness. Jag hade svårt med kontraktionen, för att det hade hänt något väldigt traumatiskt jag hade skjutit bort.
Jag förstår. Nu är det svårt att tro att vi faktiskt har ett manus till det här avsnittet, men det har vi. Men jag känner att vi kommer att gå urarta i så allmänna berättelser om rollspel. Så att, ska vi först avsluta det vi hade planerat och sen spår vi bara ur?
Ja, det som står i manus är, vad var det senaste vi spelade?
Ja, vad var det senaste du spelade? Det var om att starta One Ring då?
Det var One Ring, ja. Fantastiskt, ja, det... roligt, och jag vill väldigt gärna spela den kampanjen igen.
Ja, och det är en pågående kampanj just nu, eller hur?
Ja, den ligger lite i vila på grund av att, ja, jag och min man, vi flyttade, det är svårt att få ihop det. Några av de som är med och spelar ska ha barn nu också, så att det är lite tricky.
Är det din man som är spelare?
Ja, det är min man som är spelare. Han gör ett väldigt, väldigt bra jobb också.
Ja, han verkar ha talang för det.
Mm, väldigt duktig på att både jämka sig med vad vi som spelar tycker att det ska vara.
Jag anar vem som ska vara spelledare för oss när vi spelar.
Jag tänker att han ska vara spelledare. Nej, men han är duktig på att bygga en bra stämning och göra bra olika gestaltningar med olika NPC:erna, alltså non-player characters, alltså de som man sätter på i spelet.
Perfekt.
Ett exempel jag kan dra från det, om jag får dra ett exempel, det var...
Ja.
One Ring är ju skrivet som att, ja, men du kan spela både män och kvinnor. Det är inget problem, men det är som självklart att, ja, men männen är ute och slåss.
Ja.
Så när de ofta i scenariet beskriver, and the men stormed forward to take the horde, och varpå då en av våra spelare sa, fast alltså jag spelar kvinna och slåss, varför är inga kvinnor med och slåss i det här? Och min man bara, det har du rätt i, faktiskt, det är både män och kvinnor som slåss i alla scenarion.
Ja.
Och så löste vi det, vilket är väldigt bra, för det är en sån liten detalj som ändå gör så mycket för att det ska kännas bra, särskilt i en blandad spelgrupp.
Verkligen.
Mm. Men vad var det senaste du spelade?
Ja, det var ju Cold and Dark då på Gothcon, och det är ju ett svenskt spel, så jag tänkte, eftersom jag har varit inblandad i den svenska rollspelsindustrin, jag skulle slå slag för svenska rollspel. Görs väldigt mycket bra spel, och det är väldigt många som sysslar med att göra spel nu. Våra gamla spel från Neo Games har ju flyttat över till Helmgast, men där finns Eon, som jag har varit skrivit romaner till.
Oh.
Och jag tror att de, om de inte har gjort det, att de ska ge ut Neotech. Gud vad jag har dålig koll på det här, men ja, så att om ni väljer rollspel, så fundera på att välja ett svenskt, att vi stöder den inhemska industrin som ju har varit extremt stor på Drakar och Demoner-tiden, men fortfarande för en ganska bra tillvaro.
Mm. Och på tal om svenska rollspel, så måste jag ju ta upp ett svenskt rollspel som släpptes nu under Gothcon. Och det är ett rollspel som heter Sword Princess.
Ja! Ja, berätta om det.
Ja, det är så att jag har en väninna som heter Natalia Batista, som är mangatecknare, och hon har gjort väldigt mycket olika mangor, bland annat en manga som heter Miao. Men först och främst har hon skrivit en manga som heter Sword Princess Amaltea, som handlar om en fantasyvärld där könsrollen är ombytta. Alltså det är prinsessorna ute och dräper drakar och räddar prinsen som sitter i torn.
Mm.
Och det här har nu blivit ett rollspel som heter Sword Princess. Och vi har ju gnällt väldigt mycket om det här med att regler kan vara ett jädra perke att tvätta sig igenom. Det är jobbigt med många regler Och det är också dyrt när man ska köpa en bok för spelarna, en bok för spelarna, en bok för regler. Det blir väldigt mycket pengar. Men Sword Princess är en bok där allting står. Och det enda du behöver är boken och en bunt T6-or.
Perfekt.
Mm. Jag har kollat igenom boken och den är otroligt pedagogisk med scenarion och karaktärer som man kan bygga själv eller så kan man ta färdiga karaktärer. Och framförallt är den väldigt lättfattad. Så den vill jag verkligen slå oss av, för det är ett helt svenskt rollspel, så det borde ni verkligen ta och kolla upp. Det är kul när en svensk manga blir ett svenskt rollspel.
Kanske det vi skulle spela med, Jill.
Ja, jag känner att vi borde göra det också. Mm. Det hade varit kul, för det har drakar och jag tycker om drakar.
Svarade du någonsin på vad som var ditt favoritrollspel?
Jag tror att det blev jämnt mellan One Ring och Trudvagn.
All right.
Mm.
Mitt absoluta favoritrollspel har jag redan nämnt, men det är, ja, det finns många bra, men det är nog Powers and Pearls ändå. Och här har vi då, ja, väldigt mycket regler, men väldigt, väldigt genomtänkt.
Alltså, så länge regler är genomtänkta så funkar det ju. Men det finns ju inget värre än 40 sidor regler som man inser efter en genomläsning hade kunnat kokas ner till 3 sidor.
Och det är gjort av ett klassiskt brädspelsföretag, Avalon Hill. Så okay. Ett av de få rollspel de gjorde. Väldigt, väldigt bra spelvärld. Jättebra system och tog hand om många problem som andra rollspel hade och så där. Men helt okänt. Jag tror inte någon lyssnare känner till det överhuvudtaget.
Oj.
Annars var ju väldigt, väldigt svag för Superworld som var det mest genomtänkta regelsystemet för superhjälterollspel.
Okej, Superworld.
Mm. Ja, byggde på samma system som Call of Cthulhu, Stormbringer och RuneQuest.
Det är ju bra roll, det är ju bra regelsystem det där faktiskt.
Mm. Och sen just i superhjältespel så är det ju ganska svårt att hantera den här stora variationen av kraft hos folk. Och det klarar av perfekt.
Men gud vad bra, för det är det jag var lite orolig för just när man spelar superhjältrollspel, hur det balanseras upp.
Mm.
På ett bra, ja, det är, sätt.
Det är olika bra löst i spelen kan jag säga. DC Heroes gjorde ett spel om DC-hjälten, alltså Superman och Batman och så vidare. Och där är det ett enormt problem då, eftersom du måste ha en skala för strength där både Batman och Superman passar in.
Men det borde bli jätteobalanserat.
Nej, det funkade faktiskt. De hade en logaritmisk skala som funkade väldigt bra i spelet.
Okej.
Så det slutade med att Superman var 2 upphöjt till 48 gånger starkare än Batman.
Ja, det låter logiskt, men oj, mycket siffror. Ah, siffror, ja. Min hjärna går sönder.
Ska vi kommentera lite om rollspelens utveckling?
Mm, det tycker jag. Alltså det jag ser ju är att rollspel har utvecklats till att bli så enkla är fel ord, men jag tycker de utvecklats till att bli lätthanterliga på ett annat sätt än vad det var när jag började spela.
Definitivt, lite samma sak som har hänt med brädspel, att det har blivit mer lättillgängligt och tröskeln har minskat.
Ja, och det känns också som rollspelsföretagen som ger ut böcker har en förståelse för att det är inte rimligt att köpa 40 böcker för att spela rollspel, för att, precis som vi tog upp innan, när du har tid har du inte pengar och när du har pengar har du ingen tid.
Exakt.
Att de verkligen försöker se till att mycket är nedkokat i en bok, att mycket av materialet finns att ladda ner på nätet gratis, så man bara registrerar sig, så man får det mycket, mycket billigare när man går och köper en fysisk bok. Sen så älskar jag ju fysiska böcker och sitta och bläddra i dem när jag sitter och rollspelar, det är fantastiskt. Men att de ändå börjar tänka i banorna, okej, hur kan vi underlätta för rollspelscommunity att faktiskt kunna spela rollspel utan att pengar blir en otroligt stor vattendelare här.
Ja.
Sen tycker jag att det, om man ser ett genusperspektiv, tycker jag att det har blivit mycket bättre med rollspel inom rollspelen på senare år.
Mm.
Det är inte bara män som syns och som är hjältarna på framsidan på många rollspel jag tycker om, utan det är kvinnor också. Och Dungeons & Dragons 5th edition som kom ut för ett bra tag sedan, där har de också tänkt på det som är något som är mig väldigt klar, och det är att de har väldigt stor etnisk mångfald bland sina karaktärer som syns på bilderna.
Ja, det är väl fortfarande Wizards of the Coast som äger.
Ja, Wizards of the Coast är bra.
De har ju ett väldigt bra perspektiv på det där.
Mm. Och det glädjer mig, för det är just att rollspelen utvecklas i takt med hur samhällsdebatten går framåt och hur spelcommunityt faktiskt utvecklas. Att det inte bara är den här stereotypa bilden av att en rollspelare är en vit man som sitter i en källare och spelar, utan det faktiskt är alla olika könsidentiteter, alla olika hudfärg som spelar, och att rollspelscommunity faktiskt försöker att se till att detta att rollspelsföretagen försöker se till att rollspelen hänger med detta. Det betyder otroligt mycket, tycker jag.
Ja, och det kan jag ju bara hålla med om.
Mm. Vad tycker du att du ser om du tittar på hur det har sett ut under åren?
Definitivt har ju fokus flyttat mer till berättelsen och ja, den teatrala delen än från tärningslagen. Jag tror det värsta jag sett var ett spel som heter Phoenix Command.
Okay.
Som handlade om ja, modern krigföring.
Mm.
Där det fanns då ja, otroligt mycket regler och tillämpningar. Liksom, vad händer när en kula träffar dig från den här vinkeln?
Men oj.
Och, så här, och det har ju verkligen, det har flyttats bort från det till mycket mer fokus på berättelsen.
Men det är nog bra, för att jag tycker ju om, jag älskar regler och tärningsslag på ett sätt.
Mm.
Men när det blir så till att berättelsen stannar av för man måste slå upp och kolla hur det är, så blir det ju, det blir ett stopp i berättandet. Och det är väldigt frustrerande för mig som vill att historien går framåt. Särskilt när man kanske har 4 timmar på en vardagskväll att spela. Då vill jag inte lägga en av de timmarna på att reda i regler.
Nej, verkligen. Och sen, det går snabbare att göra karaktärer.
Mm.
För det kunde man ju ägna en hel dag åt vissa spel.
Ja, gud ja. Min första karaktär, Dungeons & Dragons, jag la ju alltså lätt 1,5 dag på henne.
Mm.
Och varenda gång man skulle välja, man levlade och skulle välja nya krafter. Vilket är jätteroligt. Men det är någonting man nästan får kolla upp mellan speltillfällena för att få det effektivt. Annars går det 2 timmar till att jag, vilken kraft är bäst för mig.
Ja, visst. Jag måste ju nämna i det här avsnittet att när jag lämnade min spelgrupp när jag var 21 så fortsatte de spela.
Va?
Och de spelar än idag. Jag återknöt precis kontakten med dem och ja, nu har det blivit att jag träffar dem så en gång varannan var tredje månad och dricker öl, så berättar de om sitt spelande och vi blir nostalgiska över vårt gamla spelande. Och de har försökt dra in mig och 2 andra killar då, som också försvann ungefär samma veva. Men de har inte lyckats än. Men de kör en söndag i månaden, tror jag. Och de har då kvar 3 personer som har kört all den här tiden. Så det är lite fascinerande.
Wow!
Så shout out till dem. Sen vill jag nämna, eller jag ska nämna det också i samband med det här. För deras spelstil muterade rätt hårt när jag försvann. Och jag var med på några spelmöten på slutet.
Mm.
Och en sak vi hade börjat glida in på var konflikter mellan rollpersoner.
Oh, spännande.
Och de var väldigt intresserade. Har du varit med om det i spel överhuvudtaget? Att folk inte jobbar för gruppens bästa? Utan...
ja, åh gud ja.
Det blir att det finns liksom långsiktiga motsättningar mellan karaktärer och folk vill döda varandra.
Ja, det har jag varit med om. I nästan alla mina kampanjer. Det är alltid någon som vill vara en väldigt speciell snöflinga och sen ballar det ur.
Men de bejakade det här till slut. Ja. Och den sista kampanjen jag spelade i, det var kanske ett år efter då. Jag slutade inte tvärt när jag var 21, men jag var nog 22. Då hade alla 2 rollpersoner var, för vi var bara 3 spelare och en spelledare.
Mm.
Och så integrerade vi något fruktansvärt mot varandra, så man till och med integrerade mot sin egen andra karaktär.
Åh, gud vad invecklat.
Ja, det blev ohyggligt komplicerat. Och jag hade en karaktär som nog var den bästa intrigmakaren. Ja, och den mest här könsjämställda personen, för att det var en changeling.
Oh.
Spelade Palladium. Så att de visste liksom ingenting om henne då, för att det var otroligt oklart vad karaktären hade för kön och vad den kunde. Och sen var hon summoner som kunde frammana massa konstiga saker då. Så att placera henne i rätt sammanhang var otroligt svårt. Hon kunde se ut som vem som helst och så vidare. Så att de trodde hon lämnade sällskapet flera gånger då, men det gjorde hon inte.
Spännande. Men jag vill nästan ta tillbaka mitt tidigare uttalande här, för att det du beskriver var inte alls det jag tänkte på.
Okej, okay, du tänkte bara på situationer som spårar ur, eller?
Ja, säger jag så här, om jag får dra några exempel igen.
Ja.
På första Dungeons & Dragons-kampanjen vi spelade så hade vi en person som hade en väldigt egen agenda. Han spelade tjuv.
Oj då.
Vår spelare var väldigt bra och sa att ja, men ni kan liksom blue booka, alltså gå ut på egna äventyr mellan speltillfällena Och om ni vill göra någonting under speltillfällena, så skicka bara en lapp så löser vi det liksom när vi käkar mat, liksom när man och lagar mat.
Ja.
Problemet var att hans agenda, vilket innebar sno allt, döda allt och bli mäktigast i världen, gick emot vår agenda som grupp, vilket var rädda världen, se till att alla har det bra och se till att ljuset sprids till alla delar av mänskligheten och all befolkning som finns.
Det känns som tjuven inte blev så långlivad.
Nej, det blev till slut så att spelaren fick ta ett snack med honom och säga att nu är det så här att din karaktär går mot Chaotic Evil.
Ja.
Den har passerat Evil för länge sedan, men du håller på att bli ospelbar. Du måste gå åt den här hållet, väldigt klart tydligt, för att du ska kunna få vara med. Annars får du skriva en annan roll. Och då valde spelaren att bara, nej men jag har ändå känt att jag inte har så mycket tid, så då valde han att hoppa av.
Okay.
Men karaktären användes senare på ett sätt, för att när vi kom tillbaka till staden vi hade börjat i, så inser vi att han har tagit över den och typ förslavat hela befolkningen.
Perfekt. Så här,
Och sen har vi haft nu i en annan kampanj, så hade vi en alv som är tjuv också. Det är mycket det här med att tjuvar inte riktigt vill vara, alltså tjuvar gör dåliga grejer, det behöver de inte vara, men här var en alv som var tjuv och som stal saker av de personer vi lovat att beskydda.
Oj då.
Och när han blev konfronterad med det så ljög han, och han ljög för oss som var vänner, vilket innebär att det spelsystemet så fick han minus. Ja. Han fick minus på sin, liksom, på sina personliga stats och allting, och för han förstod inte varför. Spelaren bara, men gör du uppenbart ondskefulla saker, som att sno från dem du har lovat att beskydda, och att du ljuger för dina vänner när de uppenbart ser att du ljuger, då kommer du få minus. För det är inte snällt beteende. Du får minus.
Ja.
Och det här höll på rätt länge. Och det var flera gånger vi var så här, men alltså du, nu har du så mycket minus att du kommer dö snart. Och vi kommer faktiskt inte hjälpa dig. Liksom, det är inte längre frågan om att du har fått varningssignaler. Du har fått varningsskyltar vi håller upp som blinkar i rött. Att du går åt fel håll. Gruppen går åt ett håll. Du går åt en att sluta med det här. Så det är ju det jag tänker på mycket. Jag har aldrig varit med om att en spegel bara integrerat för att få ut något. Utan det har bara varit så här att, oj, nu är det någon som vill få alla dödade och inte förstår att det är dåligt.
Det enda som fungerar är ju law for evil i princip. Att man, alltså, om folk ska onda och integrera mot varandra, så måste de ju fortfarande hålla sig till, alltså, och minst det skenet uppe att de jobbar för gruppens bästa.
Ja, och när det där skenet faller, så att vi inte bara vet om det är off utan också vet om det är in, då blir det väldigt svårt att samarbeta.
Jag försökte spela en rollperson i just det här Revised Recon, det här spelet som utspelar sig i Vietnamkriget. För där kunde man välja ett alignment som var värre än Chaotic Evil. Miscreant tror jag heter.
Okay.
Där man liksom var tvungen att aktivt vara ond. Alltså man var tvungen att så här, ge upp personliga fördelar. Man var tvungen att offra saker för att vara ond. Så det var så här, man bara skadade inte barn för att ta deras saker, utan man var tvungen att söka upp barn för att skada dem.
Men gud, vad hemskt.
Ja, det höll inte så länge heller. Han var ganska elak.
Ja, det förstår jag.
Så här, will go out of one's way to harm children.
Va? Det är jättehemskt.
Ja, det var, det höll inte så bra ihop med gruppen heller. Men eftersom det var krig så dog alla explosioner hela tiden.
Och då måste jag ju fråga dig så här, rollspelsgrupp som faller sönder för att personer offline inte kommer överens, eller offspel.
Det kan ju hända. Det har nog bara varit enskilda personer som har försvunnit av sådana motsättningar. Men det har ju funnits folk som har varit, som folk har upplevt som jobbiga då, men ändå levt med, så att säga.
Ja, jag upplever liksom att rollspelscommunityt, mycket kan man ändå jobba sig igenom. Man kan prata med personer och sånt där, men ibland, jag har ju varit med en person som verkligen så här, det här funkar inte, folk som blivit osans med någon spelledare och vägrat lyssna och sen bara rage och bara, fine, jag gör väl någonting annat då. Och det är alltid så intressant att se, för att i min värld är spelledaren den som bestämmer det. Inte ofelbar, men om spelledaren säger det här funkar inte, så kommer det ju inte, så finns ju en orsak att spelledaren säger så.
Jag har inte varit med om något riktigt traumatiskt så här.
Nej, det är bra. Det skulle jag nästan vilja fråga våra lyssnare. Har ni varit med om något så här någon rollspelsgrupp där folk har ragequittat på grund av att de känt sig orättvist behandlade eller inte kommit överens. Och att de helt enkelt har slutat spela i gruppen. Det får ni jättegärna skriva en rad om på vår Facebook-sida.
Det är inte bara det vi vill veta, utan vi vill veta också vilka spel ni spelar, vilka era favoritrollspel, vad var det ni senast spelade och vad är er upplevelse av rollspel?
Ja, allting! Skriv en kommentar på Facebook, länka in vad ni spelar så kan vi få lite nya tips på vad vi kanske borde börja spela och kanske spela på nästa Gotcon.
Ja. Mm-mm. Nu börjar du låta som att vi är klara, men jag har några saker till att säga.
Ja, kom igen!
Först vill jag säga då, den största nackdelen med rollspel har vi nämnt lite grann, men den tål ju att nämnas igen. Just att det tar sån otroligt lång tid.
Mm.
Och nu när jag har spelat då med tonåringar så har jag märkt några saker. Dels att de här spelen vi spelar när jag var tonåring, de funkar ibland inte för att matten är för komplicerad.
Mm.
Att folk kan inte huvudräkning längre på samma sätt. Och sen också att det är väldigt, väldigt svårt att få de här kanske 8-10 timmarna i alla fall som man gärna vill ha. Utan det blir lätt 4 timmar och sådär. Och man kommer inte så långt.
Nej, det håller jag med om. Och jag hade ju så otroligt gärna velat ha ett 8 timmars rollspelspass. För liksom, det är då jag känner att jag får ut mest av det.
Ja, det krävs ju för att komma igång. Känns det.
Ja. När man ska spela en vardagskväll så kommer man ju in i lite grann. Och sen blir det så här, och där tycker jag att vi bryter för ikväll. Jag bara, men jag har precis kommit in i hur min rollkaraktär pratar. Nej, sluta, jag vill spela mer.
Jag måste berätta en historia från det här med att spela med nästa generation.
Mm.
För jag lyckas övertala min gudson då som är 15. Och då var han 14. Att han skulle spela eller. Och så kollade vi efter spel så bestämde oss att spela Stormbringer.
Okay.
Som spelar sig i romanserien Elric och Melnybones värld. Som är ett ganska lätt spel och sådär, tyckte jag. Men det var väl halvsvårt för dem, men det funkade. Och så började vi slå gubbar. Och så upptäckte vi, oj, jag blev en präst. Och då var den enda gud jag kommer ihåg från Stormbringers värld var Ashiok, the Lord of Chaos.
Jag höll på att säga att det låter inte som en bra gud. Men...
Nej, så här, Blood and Souls my Lord Ashiok var
Blood and Souls.
En grej. Så att jag blev jätteond och så blev vi tre bröder, spelarna. Och så blev vi alla onda. Och Oj. Så tyckte spelarna, nej, men nu, då kör vi på det. Och sen då kom hans 11-åriga syster in och frågade, liksom, hon får inte vara med då. Hon är inte jätteintresserad, men hoppas få med henne senare.
Mm.
Men så kom jag in, vad gör ni just nu? Och då satt vi och höll på att utrota en by. Det var så här, ja det här gör vi. Så kom föräldrarna liksom, men Dan, så, ligger du bakom det här? Oj.
Förlåt?
Ja, det är svårt att spela ond i rollspel, men det funkade jättebra i den kampanjen. Vi har kört flera gånger.
Gud vad intressant, jag har faktiskt aldrig spelat genuint ond i ett rollspel. Och det är lite grann en sån här rollspeldröm jag har att spela genuint ond i en grupp av genuint onda. Det känns som det skulle funka dåligt i en fantasy setting, men kanske bättre
fantasy,
i en
faktiskt.
Det var fantasy.
Ja.
Mm.
Och vi var ju då bröder och i samma sekt, så att vi höll ihop och skyddade varandra, så det funkade ju för gruppen också.
Ja, men det skulle ju kunna funka. Alltså det är jag är väldigt nyfiken på det, just att prova det för att se hur dynamiken blir och också att faktiskt vara de som slåss emot de goda.
Precis.
Mm.
Stormbringer är lite så här gråsvart, så att det fanns onda att slåss mot också som man inte gillade. Så det funkade.
Mm.
Nu har vi pratat så länge så nu är det säkert ingen som lyssnar längre, så nu kan jag berätta någonting personligt.
Oh.
Jag tänkte berätta historien om hur jag träffade min första flickvän.
Oh, berätta!
Det har med rollspel att göra.
Ja, berätta!
Jo, vår första spelgrupp började, folk började hoppa av och insåg att vi behöver nytt folk. Och då var det en företagsam kille som tyckte att vi sätter upp en annons i den lokala spelbutiken.
Ha.
Och så gjorde han det, och så var det en tjej som svarade. Och så skulle hon vara med. Och vi var ju supernördiga, 17 år gamla. Och vi tyckte, oj oj, en tjej, hur ska det gå? Och hon var värsta partytjejen också. Så här, men hon hade hört talas om rollspel, typ tyckte så här, men hur provar man då? Och kände ingen som spelar, så att hon kom med där.
Wow, vilken framåtanda.
Ja, otrolig framåtanda. Vi körde flera gånger, hon var med hela tiden i flera olika kampanjer och sådär. Och vi hade ju den här lappkulturen verkligen redan då. Den blev ju ännu värre sen när alla började integrera. Men det var mycket skicka lappar till spelledaren och spelaren svarade tillbaka ganska snabbt. Så att man kunde göra saker i smyg.
Nice.
Och så spelade vi ett fantasy-rollspel som heter Dragon Warriors, The Ultimate Roleplaying Game. Som faktiskt, jag tycker, är ett helt briljant system. Väldigt enkelt spel. Och hon började skicka lappar till mig som inte verkade ha riktigt med spel att göra, men jag fattade ingenting. Och sen körde vi då Twilight 2000, som var ett spel som utspelade sig efter att tredje världskriget hade spårat ur fullständigt och var bara fullt av vapen och död. Och vi hade en spelledare som glatt avrättade alla varenda spelmöte i princip, så det var väldigt hög omsättning på karaktärer. Det var väldigt realistiskt också tyvärr. Så att det var, nu hamnade ni i ett eldöverfall. Ja, alla dog.
Åh nej.
Men då hade jag lyckats ta befälet över alla på något sätt. Och vi hade grävt ner oss för natten med så här skyttevärn. Och hon och jag delade skyttevärn. Och så blev det här lägret överfallet. Och någon kastade ner handgranat i vårat skyttevärn.
Ja, då är ni körda.
Ja, varpå vi tokdog. Men de andra klarade av eldöverfallet. Och så var det så här, den här tiden på kvällen, liksom, nej, måste jag göra en ny gubbe. Så, det kommer inte hålla på så länge till. Så gick vi därifrån tillsammans då. Och sen fick jag höra hennes version. Hon hade ju verkligen försökt få min uppmärksamhet jättelänge. Men jag var så nördig så att jag inte visste jag inte förstod någonting. Och då var vi ganska nära där bodde. Så tyckte hon liksom... Men det här med rollspel är så himla roligt. Men ni pratar om en massa böcker och grejer som jag inte har läst. Kan inte jag få låna några av de här böckerna av dig? Ja, men det är klart. Så här, du kan ju typ få låna Sagan och ringen.
Ja.
Och så knallade vi hem till mig. Och så visste jag att hon skulle ut på kvällen senare. Men hon gav sig liksom inte av. Hon bara pratade rollspel och det var jätteroligt och så här. Och sen satt hon och pratade med hela natten.
Oj.
Och sen när klockan blev 6 på morgonen, då började jag fundera så här, vänta, varför gjorde hon så här? Hon sa åt alla sina kompisar att hon inte kunde komma. Och då förstod jag
att hon var intresserad.
Ja.
Wow.
Så svårt är det att flirta med rollspelare.
Åh, Dan. Men du förstod ju det i alla fall i tid.
Ja, det var spännande.
Ja, vad fin historia.
Vi gillar att dela personliga historier i den här podden.
Ja, det gör vi. Jag önskar jag hade någon personlig historia med. Men jag var personlig när jag sa att min första pojk inte ville låta mig spela rollspel med en kompisar.
Ja, det var dumt.
Jag hoppas inte han lyssnar. Då får jag säkert en massa elaka mejl. Nej, han är rätt snäll egentligen.
Har vi något mer vi behöver säga om rollspel?
Inte så mycket jag kommer på. Förutom det att om ni inte har spelat rollspel och tycker det verkar överväldigande svårt, så vill jag bara säga att det är inte så svårt som det ser ut. Ja, det finns rollspel som är jätteregeltunga, men de flesta rollspel idag är som sagt väldigt bra på att göra enkla, lättförståeliga regler. Och det finns, på varje konvent nästan, så finns det möjlighet att spela rollspel. Så om ni har ett konvent i er stad, åk dit, signa upp er på ett rollspelscenario och spela och se om det är någonting för er. Och jag rekommenderar verkligen Gotcon som hålls i Göteborg varje påsk, just för att Gotcon specialiserar sig på just rollspel.
Och där kan ni träffa oss också, för vi kommer att vara där
ja!
Nästa påsk. Vi har varit där 2 påskar i rad och livepoddat Sagan om Isfolket-podden, vår andra podd.
Och vi kommer vara där nästa år också, och vi kanske livepoddar någonting, men främst kommer vi spela massor med spel.
Ja, rollspel.
Ja, och brädspel.
Ja, och rollspel.
Massa rollspel.
Jag vill nämna musiken som ni hör här. Den är gjord av Tripnaha. Kommer du ihåg vad låten heter?
Uno av Tripnaha.
Tripnaha finns på Facebook, kan ni kolla upp dem. Hardnörd Café finns också på Facebook och på YouTube.
Det stämmer bra. Och det är även så att Hardnörd Café-podden har en liten Patreon där man hemskt gärna får gå in och sponsra oss med en slant eller 2. Det är så att den här podden gör ju jag och Dan helt på vår fritid och vi älskar på att nördiga saker. Men vill ni se oss göra mer grejer och få mer avsnitt mer regelbundet, så gå in och sponsra oss. Och vi vill tacka Charles Metzma som just nu sponsrar oss på Patreon. Tack så hemskt mycket för att du lyssnar på podden och gör så vi kan fortsätta med den.
Tack Charles. Och när man sponsrar på Patreon så betalar man per avsnitt. Så att ni motiverar oss verkligen att göra fler avsnitt oftare. Vi har inte riktigt bestämt oss hur ofta den här podden ska komma ut än.
Men det har ni möjlighet att bestämma.
Absolut. Jag jobbar ju heltid med att podda och gör många andra poddar. Ja, ska vi säga något mer?
Nej, jag tror vi är klara.
Om ni lyssnar på den här podden på en plattform där ni kan lämna recensioner, så gör gärna det, för att ju fler recensioner desto lättare för andra att hitta podden.
Men då säger vi hej då, och till nästa gång så får ni nerd on, så att säga.
Nerd on!
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.